Hej och välkomna till Norsjö biblioteks podd där vi tipsar om olika böcker. Idag är det både för vuxna och barn. Och vi som är med i podden heter, ska jag skicka vidare till dig, Berit?
Ja, Berit Engqvist heter jag och jobbar här på biblioteket.
Och jag heter Cecilia Ström.
Och jag heter Maria Olsson och jobbar här som barnbibliotekarie. Vem vill börja?
Ja, men jag skulle kunna börja. Jag har två böcker med mig idag som lite grann faktiskt liknar varann. Och det är nog mer en slump. Jag läste dem efter varann. Och den ena, den jag tänkt börja med, heter Stacken. Jag kan bara nämna att nästa bok heter Gruppen. Så det var lite lustigt. Men Stacken är ju då skriven av Annika Norlin. Hon har ju just fått pris för den här boken. Sveriges Radios romanpris. Oh. Så det var inte illa. Och det kan jag ju förstå. För det var ju en lite annorlunda bok, måste jag säga. Och jag har ju alltid gillat Annika Norlin. Både hennes låtar. Hon är ju, hon har ju, gör ju musik också. Det är väl det hon är mest känd för. Men sen har hon ju skrivit mycket noveller. Och så. Men det här är hennes första roman. Och den handlar om Emily som har flytt storstan. Man förstår att hon är väl kanske utbränd. Och hon far upp, ja, ut på landet till sin någon släktings gamla hus. Jag tror att det kanske är hennes farmor eller någonting. Och hon är ju där själv. Hon vill ju liksom bara ha det lugnt och så. Men hon börjar ju se någon människor som är där i skogen. Hon förstår inte. Först ser hon en och så ser hon en till och att, ja, de är som en grupp och hon bara som följer efter dem och ser vad de gör. De, ja, de går som på rad och de sjung och, ja, säger tack typ när de har varit och fiska och, ja, hon tycker de är lite märkliga. Och så man får ju följa henne, men parallellt får man ju följa den här gruppen då och lära känna vad det är för personer. Och det är ju, den här gruppen har som börja, eller Stacken kallar de sig. Nu är jag inne på den nästa bok. Det här är Stacken. Ja, de, så småningom börjar de kalla sig Stacken, men det börjar ju som med att två av dem flyttar ut på landet. Och alla de här personerna har en bakgrund som gör att de vill lite komma undan samhället av olika anledningar. Till exempel, jag kan berätta om en del personer. En som heter Låke, han är 14 år och han har aldrig gått i skolan. Och hans mamma Sagne är också med i gruppen. Och de som är ledaren, det är en som heter Sara. Och det var som hon och hennes kille Josef som kommer först till ett hus där och börjar, ja, leva. Försöka leva av det naturen ger, så att säga. Lite, vill fly det här stadslivet, de också. Ja, men alltså de här personerna, de börjar ju som mer och mer leva nära naturen. Och alla får som sin givna uppgift. Och även därför de börjar kalla sig Stacken. De blir lite en myrstack. Mm-hmm. Och de börjar sova ute och, ja, allting. Ja, men boken här handlar egentligen väldigt mycket om relationer och förhållandet mellan människor och mellan till naturen också. Och hon skrev även väldigt humoristiskt utemellan, så att jag fick då skratta högt. Okay. Så hon skrev som så roligt och man blir som fängslad av dem, så att man, jag går verkligen inte sluta läsa. Jag tror att jag hade gjort någon liten märke här för någonting jag skulle läsa upp. Men ja, det kanske jag kan titta på sen. För nu vet jag just inte igen vad det var. Nej, men någonting sånt där roligt. Ja, hon
skriver ju väldigt bra.
Jo, det här är ju en bok som man absolut kan ha i en bokcirkel eller så. Men den är inte, alltså den är inte så där tung och jobbig. Fast den kanske låter lite tråkigt när jag pratar om han, men det är väldigt mycket om relationer och kärlek och svartsjuka och allt möjligt.
Jag gillar också Annika Norlin. Hon har skrivit mycket bra noveller.
Ja, alltså hon har ett väldigt bra språk. Eller, ja, man blir fångad. Så den kan jag verkligen rekommendera.
Men är det lite som att de är någon slags sekt? Eller?
Jo, man får lite sektvibbar.
Okay. Mm.
Mm. Så är det. Men ja, jag ska ju inte spoila någonting.
Nej.
För jag tror inte, det är i alla fall inte meningen från början att de ska bli en sekt.
Just det.
Jag bara liksom blir lite
bli
så.
Lite, ja. Mm.
Ja,
just det.
Det var den.
Ska jag ta nästa? Jag kan ta min vuxenbok. Det är en historisk roman. Utemellan brukar jag gilla att läsa lite historiska romaner också. Jag är ju mest deckare och thriller och sådär, men ibland tar jag en sån här. Och den här heter Kniven i elden av Ingeborg Arvola. Och det ska vara första delen i en trilogi. Så egentligen så handlar den här om ett kvinnoöde som man får följa under den här migrationsvågen som pågick från Nordfinland till norska Ishavskusten i mitten av 1800-talet. Mm-hmm. Och den börjar 1859 med att man får lära känna Brita Kajsa. Och hon är ogift och horstämplad. Och hon ger sig av från Finland mot norska kusten med sina två söner för att försöka skapa sig ett nytt liv vid de här fjordarna som de säger formligen koka av fisk. Och Brita Kajsa, hon är speciell. Hon är väldigt, väldigt vacker. Ovanligt vacker. Och hon kan också hela sjuka, både människor men mest djur. Och hon använder det som naturen har att ge. Men hon har samtidigt som en inneboende kraft. Om hon lägger händerna på någon så kan hon känna hur det strömmar. Mm-hmm. Och sådär. Och då, på det viset så blandas ju både folktro och religion in lite grann.
Just det.
Och hon är jätteduktig på att arbeta. Hon är en urkraft. Så ibland blir hon nästan lite för mycket superhjälte.
Mm-hmm.
Men man tycker om hon. Det tar inte över i alla fall. Men hon har ju en akilleshäl. Och det är ju hennes sexlust.
Aha.
Och det här har män, men också kvinnor, väldigt svårt att acceptera. Eftersom hon är ju ogift och så har hon två söner. Och för det får hon då ett kyrkstraff. Hon måste stå till svars i kyrkan i 4 söndagar i rad. Och måste stå där och skämmas medan prästen som läs otukt över hon.
Nej men oj!
Och det här blir som för mycket för hon, för att då har hennes syster också precis dött. Och då känner hon att alltså, jag orkar inte mer.
Nej.
Så då spänner hon på sig skidorna och så kör hon mot Sodenkyle, tror jag det heter.
Sodenkyle, det är Norsjö kommuns vänorts.
Va?
Kommun?
Okej.
Det var roligt.
Ja.
Så är det.
Nej, men nu känns han ännu bättre.
De kom på besök hit i höst från Sodenkyle.
Va? Mm. Nej, men så roligt.
Men du.
Och det vet jag för att jag ska plocka fram en tavla som de har skänkt oss tidigare.
Jaha.
Till kommun, så jag ska sätta upp den.
Nej, men.
På ett fint ställe.
Men det ser man. Men du, det där, nu fick vi lära oss.
Ja.
Jag känner att det där har jag nog glömt bort.
Ja, det där känner jag också att jag inte har hört.
Mm.
Mm. Och vid havet här som hon ställer emot så vet hon att hon har en bror som har åkt iväg tidigare. Så hon hoppas att hon ska ta sig till han. Men hon hoppas ju också att hon ska hitta en man som hon ska gifta sig med. Och hon vill att det ska vara en bra man, en snäll man som inte slår sina kvinnor. Som fiskar och han får gärna kunna sjunga.
Det var lite krav.
Ja.
Just med sång och allt.
Men då blir det ju så att i det här sällskapet som hon till slut träffar på så finns det en man som heter Mikko. Och han är ju förstås gift. Och hon blir ju handlöst förälskad i han. Och färden blir ju då långt ifrån rak. Kan man ju säga. Och Ingeborg Arvola jätteduktig på att skriva miljöer. Hon växlar mellan fjäll, bördiga dalar och karga klippor. Jättefint. Ibland är det lite svårt att hänga med därför att hon blandar texten med utrop på finska och samiska.
Okej.
Men samtidigt så gör det bara att man tänker att ja, men det är nog verkligen så där. Att det är många som träffs och möts från olika ställen på den här platsen. Så det blir bara lite mer på riktigt. Och jag skulle säga att den handlar om att lära sig att leva på allt och ingenting, alltså på lite och ingenting. Men att ändå alltid se det som är fint i livet. Och att man aldrig ska ge upp och göra det bästa av situationen och sådär. För det gör verkligen Brita Kajsa. Och man får ju veta mycket om den här fattigdomen och hur svårt det är att leva i den. Och den här otroliga förälskelsen som inte accepteras av överheten, kyrkan och många av de här vanliga gudsfruktiga runt om som fördöm och döm.
Mm.
Så jag tror att Brita Kajsa kommer att stanna kvar inom mig. Jag kommer att minnas hon.
Mm.
Även om jag kanske... Man läser ju så mycket att ibland glömmer man ju som innehållet. Men Brita Kajsa tror jag kommer att minnas som person.
Mm.
Det kommer att bli spännande. Och de har ju gjort en liten cliffhanger. Så att det känns som att jag väntar på att få veta.
Det kommer en till.
Hur det ska gå. Och det är också bra.
Jag känner som en ovanlig... Alltså, kvinna som på 1800-talet så där tänker man. En stark kvinna.
Hon måste ju ha varit jättestark.
Att
först och främst med huvudet högt liksom spänna på sig skidorna och nu nu tänker jag leta ett bättre liv för här vill jag inte vara.
Nej.
Sådana kvinnor blev ju väldigt fördömda.
Jo. Ja.
När de var starka och
ja,
alltså, precis. Då hade de ju någon hjälp av någon. Oknytt. Nej, men så var
ja,
det
men
lite
precis.
Här.
Kan ju vara så. Va?
Och även den här Miko är lite speciell och ovanlig för sin tid. Men det blir en för stor spoiler alert.
Okej.
Ja,
men den lät jättebra. Ja, men du, då ska jag ta mitt första tips. Den boken heter Konstiga djur av Lotta Olsson. Och illustratören heter Maria Nilsson Tore. Och det är en barnbok. Ungefär kanske 6-9 år när man läser den. Jo, men vi fick tips av andra bibliotekarier inom V8 om våra bästa högläsningstips.
Mm.
Och en kollega tipsade om den här boken. Så jag blev som sugen på att läsa den. Jag vet att Lotta Olsson har skrivit många fina bilderböcker också som jag har läst. Och Maria Nilsson Tore har också gjort illustrera många bilderböcker som är fina. Så tänkte jag skulle testa en barnbok rent. Och den här boken handlade om jättemyrsloken som tillsammans med sin vän Hasselmusen. De ska ordna en tävling om vem som är det konstigaste djuret. För att Hasselmusen tycker ju att myrsloken är lite konstig och han blir ju som lite ledsen då, men då kommer ju Hasselmusen på att vi ska göra en tävling och budskapet är ju faktiskt jättebra att vi är ju alla annorlunda på alla på något sätt och är ju helt okej. Och det är en rolig bok också att läsa, så jag förstår att den är som en bra högläsningsbok med fina bilder då, som jag sagt. Så den kan jag rekommendera att läsa dina barn. Och det finns även fortsättning på den här boken och den heter En annan resa och meningen med livet. Och man hittar den på humor på barn.
Har du provläst för dina?
Jag har ju inte det, så jag måste nog göra
din
det.
Testpanel.
Ja, precis, och se vad de tycker. Jag har bara läst den för mig själv, men det ska jag göra. Det är vad de tycker.
Den såg fin ut. Det ser ut som en lite bilderbok på utsidan.
Ja, men precis.
Ovanligt.
Omslaget. Men som sagt, Maria Nilsson Tore har gjort mycket bilderböcker också.
Jag tycker det är så härligt det där när de ger djur personligheter och karaktärer. De böckerna är ju oftast jättemysiga.
Ja, men de är ju det. Och ibland kan det vara lättare att liksom ge djuren en karaktär. Alltså, det blir som på ett annat sätt.
Ja.
Och just att ta upp det där då, att alla är olika och kan se konstiga ut, men...
Ja, precis.
Men det får man vara, för att vi är olika.
Precis, och de man tänker, oj, den där är jättenormal. Men då har man någonting som man kanske inte har tänkt på.
Ja.
Att det där är ju faktiskt lite konstigt också. Eller vad man ska säga. Mm. Som det de kom på, att jättemörsloken är nog inte den konstigaste, utan många, är många andra.
Som är lika. Ja, ska jag gå vidare med den boken som heter Gruppen. Jag tänkte de här böckerna, ja, jag vet inte varför jag tog den här. Jag hade ju hört talas om den och då råkade den hamna som just efter jag hade läst Stacken. Gruppen är skriven av Sigge Eklund. Och ja, även den här handlar, jag tänker att båda handlar ju lite grann om det där att passa in ungefär. Så är det ju.
Mm.
Det är som i barnboken kanske.
Lite samma tema. Även för vuxna.
Ja. Men det här är ju en helt annan grupp. Det är verkligen motsatser än jämfört med Stacken. För att det här är ju... Den här boken handlar om Hanna. Hon är praktikant på Prado-museet. Och hon kom ju själv från... Man får egentligen inte veta så mycket om hon. Men man förstår att hon är ju inte någon som är typ född rik eller någonting. Men hon har ju då fått någon plats där att jobba som praktikant. Och så får hon ju se några andra svenskar där. Som heter Tom, Lea och Samuel. Och de kom ju från... Alltså de är född med pengar. Alltså de, ja, de är riktigt så här världsvana och... glass omkring och gå på restauranger och gå på barer och ja. Och hon blir som lite besatt av dem och följer efter dem och tar som kontakt med dem och berättar att hon jobbar på Prado-museet, men hon säger ju inte att hon är praktikant, utan hon vill liksom, hon vill gärna in i den här gruppen, för det är så där hon vill leva. Mm-hmm. Hon vill ha det där livet. Hon blir också ganska besatt av dem. Alltså det här är lite så där creepy känsla i den här boken. Att hon får ju vara med, men det är ju, hon har hela tiden hemligheter som inte de vet om. Och hon försöker ju hänga med i deras stil. Och, ja, men det blir ju lite svettigt när hon ska då någon gång bjuda på restaurang. När de har liksom ätit och druckit för många, många pengar. Och hon har inte så mycket. Så hon börjar ju som smida planer för hur ska jag klara att få några pengar. Då kan man ju lista ut när hon jobbar på Prado-museet. Mm. Det finns ju en del saker som... Hon jobbar nere i arkivet.
Aha.
Och hon, ja, jag kan ju säga, för att det är just i början hon upptäcker att det finns en dubblett av en, av en tavla. Eller en... Det är väl inte en tavla, det är väl bara... Jag vet inte vad det kallas, men ja, en dubblett av någonting som ingen vet om.
Okej.
Så där har hon en plan kring. Ja, hon blir som sagt ohyggligt förälskad i egentligen hela den gruppen, men framförallt Samuel.
Mm-hmm.
Och ja, det blir ju en besatthet och ja, det är lite creepy hur hon är.
Just det.
Så egentligen, den här romanen är väl egentligen hur, handlar ganska mycket hur långt kan man gå för att bli omtyckt ungefär. Mm. Vad kan man göra? Så att,
jag tänkte lite så här, snabba cash. Alltså, där vill han ju så gärna vara med i gruppen, men det är ju lite en annan typ av bok.
Det var så länge sedan.
Ja, det var ju bara ett tag sedan.
Jo. Nej, men han beskriver väldigt bra, alltså miljön och så här. Man blir ju sugen på fara på först och främst Prado-museet och se konst. Men även miljön och allt det de ät beskriver han ju. Så man blir alltid hungrig.
Mm-hmm.
Alltså.
Oj.
Och kläderna de har. Det är ju alla märken som då inte jag är så. Jag är ingen sån som vet så mycket om det.
Men hur går det för hon då? Kan hon hänga med på det eller?
Ja, alltså hon lyckas ju få lite pengar.
Jaha.
Mm. Så, och de pengarna hon har satsar hon ju på att köpa kläder av vissa märken och så. Mm. Men alltså det blir ju som, det är ju lite thrilleraktigt för att det byggs ju som upp och man tänker hur snart kom det här att spricka.
Hur ska det gå? Ja. Det kommer ju avslöjas till slut. Känns
så
det
blir det ju.
Mm. Mm. Just det.
Varför låter Sigge Eklund bekant? Jag sitter och klurar på.
Ja, han har ju en podd som är ganska känd tillsammans med Alex Schulman.
Ja, då är det där, ja. Mm. Mm. Just det.
Ja, och jag lyssnar faktiskt på podden när jag har lyssnat sporadiskt på den. Men när han berättade om, när han skrev den här boken, hur han liksom, boken kom till honom på en flygresa, tror jag. Mm-hmm. Alltså han skrev typ jättemånga sidor på jättekort tid. Det är bara som flöde så här. Och han sa att han hade haft så svårt att komma igång, men det var som att det bara typ pennan skrev av sig själv.
Jaha, vad skönt.
Ja.
Det var, han var inspirerad.
Han var det. Och han, ja, nej men jag tycker han har lyckats bra med den här boken. Så den kan jag också rekommendera om man vill läsa om olika, hur mycket förhållanden mellan människor och hur man är mot varann.
Lite så här klassfråga.
Jo, ganska mycket klass där. Mm. Och skillnaden när du liksom är uppvuxen med det där.
Mm.
Eller om du ska försöka låtsas.
Ta det in i det.
Att det är svårt. Mm.
Man blir ju lite nyfiken om hur var Sigges uppväxt. För man tänker ju att Alex Schulman kan ju vara den här rika världsvana.
Jag tror att båda kom från lite liknande
håll.
Alltså även Sigges, jag tror pappa han var ju någon sån här, han var lite högre någonting.
Hon kanske kom från den där världen, eller han.
Ja,
han kanske lite mer, men jag kan inte svara riktigt säkert.
Mm. Jag kan ta min andra. Det är en bok som är placerad på Ung. Som heter Mördarens märke. Och det är egentligen seriens namn som heter Mördarens märke. Och själva den här boken, del 1, heter En flicka död. Det är Jenny Milewski som har skrivit den. Och hon har skrivit jättemycket på som jag tänker henne på Ung. Ja, hon kan ha skrivit för vuxna också. Men jag tänker henne som en som så. Och jag lyssnade på henne när jag var på Lund i Lund på den här läsfrämjande konferensen. Mm. Vart så intresserad av hon. Dels hon är publicerad på ett förlag som heter Hegas och de har mycket lättläst i olika nivåer. Och dels då hon berättade om hur det går till. För hon sa det att det är inte många författare som vet att de skriver en ungdomsbok när de skriver den. Utan det är liksom, antingen är det förlagen som säger att det här kommer att bli en ung eller en mellan. Eller så ger det sig som själv. Och när man då ska skriva lättläst, då kan de få så här att nu får du använda 5000 ord.
Okej.
Och då gäller det att ta ut vad som är bärande i berättelsen och så bara hålla sig till det. Och hon var jätteduktig på att berätta och beskriva och sådär. Hur?
Mm, vad intressant.
Och hon backar inte för någonting. Alltså hon skriver väldigt explicit vad det hon skriver. Om det då är sex eller om det är liksom våld eller om det är sorgligt. Eller, alltså hon kör på. Och hon tycker att man ska göra det också mot just den unga målgruppen. För att de vill ha det. De vill ha det så.
Ja, men jag tänkte kanske inte vill ha något inlindat. Nej. Man vill ju veta hur det är.
Ja, precis. Hon var jätterolig. Och En flicka död, den börjar ju då med att presentera huvudpersonerna som är Hedvig och Bella. Och alla som älskar true crime, och det är ju många ungdomar som gör det idag, kan tycka att den här boken är bra. För man ska inte heller tänka att ja, men den är lättläst. För så är det inte med de här Hegas böckerna, utan det handlar bara om liksom hur meningarna är uppbyggda eller sådana saker. Mm. Och då försvinner en skolkamrat till dem och då är de ju mitt i det här dramat och det blir mycket anklagelser och det blir ganska mycket ovänskap runt omkring dem. Och Hedvig och Bella tycker inte att varken polisen eller Missing People letar på rätt ställen. De tycker inte att de förstår inte vars vi ungdomar far någonstans och vars den här försvunna flickan kan ha varit. Så att de känner att nej, vi måste leta efter dem själv. Mm. Ja. De lägger också märke till en mystisk man som verkar faktiskt förfölja en av dem också. Och så får de höra ett rykte att den mannen kanske är pedofil.
Oj då.
Så då blir de ju lite luriga på om han kan ha med den här försvunna flickans försvinnande att göra. Och så mördarens märke bara borta. Det är del två. När man börjar läsa den då får man veta direkt att hon hittades ju mördad. Den här. Eller det får man ju veta i ettan också i och för sig. Men man kan hoppa direkt på tvåan om ettan inte skulle vara inne. För man blir fort insatt i att ja, det har försvunnit en flicka och hon har hittat mördad.
Okej.
Och det som då hände är ju att Bella försvinner.
Nämen.
Ja, och hennes mamma säger att hon har åkt till sin pappa. Men då känner ju Hedvig att det har hon inte. För att hon tycker inte om sin pappa. Och det här sms:et som hennes mamma visar upp och säger att den här har Bella skrivit. Det är inte skrivet på hennes sätt. Och det är inte de här emojiserna som hon alltid brukar ha med oss i och så. Så då börjar ju Bella utreda själv. Hedvig, vars har Bella tagit vägen i tvåan. Så att jag tycker att de här den var jättebra. Mycket bra.
Väldigt spännande.
Och så verklighetstroget på något sätt.
Ja, det är verkligen true crime. Ja. Och då står det om den här serien att det har inte hänt i verkligheten, men det skulle det kunna ha gjort. Just och det är liksom hennes ingång då hon skriver de här mördarens märke, att det ska vara så.
Men kan man säga att de blir lite så här undersök också i den här första boken? Att de blir lite som...
Ja, men mest att de börjar leta och tänka så här, var kan hon vara, varför?
Ja.
Hur har hon haft det med sin pojkvän? Och, ja, lite grann.
Ja, just det. Men jag vet det där med när det är lättläst och så är det olika nivåer och så. Jag såg så här tre prickar. Är det som någon mitt emellan nivå eller vad man ska säga? Alltså, eller?
Jo, man ska ju liksom vara ganska flytande i läsningen.
Ja, just
men,
det.
Men ändå kanske behöva lite kortare meningar och sådär. Så det är ganska snabb, ja hur ska jag säga? Det är ganska,
inte så utbroderat
nej,
sådär.
Nej, utan det som hände, hände.
Ja, just det. Ja, men den lät jättebra.
Jo.
Bra tips.
Men
ska jag ta min andra bok som är en bilderbok? Den heter Den försvunna regnbågen. Och den är skriven under en pseudonym, Zelda Falköga. Den här ska jag faktiskt ta med när vi ska berätta om nyheter hösten 2023.
Oj då.
Men då var jag borta, så att den har som blivit kvar. Men jag tänkte jag kan ta nu. Nu har vi ju den här på bibblan. Men den var utlånad, så jag kan inte visa er den idag. Men jag har en bild på den här på papperet. Och det här är då en bilderbok som baseras på två av karaktärerna i en fantasyserie för barn. Som heter Karma och Jonar. Som du kanske känner till, Cis. Som många gillar.
Jättemånga.
Och det är en serie som utspelar sig i fantasilandet Glimmeria. Och i den här bilderboken då är det ju två djur från Glimmeria som är huvudpersoner. Och det är en kint som heter Gala. Och en kint är ett djur som kan beskrivas som en korsning mellan katt och räv. Och det är då den här Jonar, det är hans husdjur. Och så är det en Daskus som heter Rory. Och det är ett stort djur tydligen, som är större än en björn och har lite så här magiska krafter. Och just i den här boken då går Rory och Gala ut och letar och leker efter ett ihållande regn. Men när de kommer ut då ser de att regnbågen är borta. Och så ser de en mystisk figur som har en säck full av färger. Och då tänkte de, kan den mystiska figuren ha tagit regnbågen? Och den här boken riktar sig till barn mellan 3-6 år ungefär. Och i den här serien om Karmo och Jonas så är det ju vackra, färgstarka illustrationer. Som liknar lite dem i en serieroman kan man säga. Och heller samma i den här bilderboken också. Så jag tänker att det kan locka många att läsa just bilderna.
Och så är det så roligt med den här Kintan.
Ja.
Ändrar han färg i bilderboken på grund av vilket humör han är på?
Ja, men jag tror det. Ja, ja precis.
För så är det ju. Och det gillar jag. Jag har ju läst för min testpanel.
Ja, just det.
För då är det så här, åh, nu är katten den där. Eller hon säger att det är en katt, men nu är den där med färgen. Då är han rädd.
Ja, alltså, man har sett det liksom uppmärksamma. Just det. Och sen den här är första delen då i en serie om Gala och Rory. Så det kom fler böcker.
På bilderböcker,
ja, precis.
Men så bra.
Jag tänker det blir som en bra grej, då kan man läsa kanske bilderböckerna och sen går man vidare till barnböckerna, kapitelböckerna. Och jag såg den fanns även som en tv-serie eller streaming på någon av streamingtjänsterna. Jaha. De verkar ha fått en stor genomslag, de här Karma och Jonar. Så att den kan jag rekommendera.
Är det Zelda Falköga som också är författare till den?
Ja. I de kapitelböckerna. Det var som en härlig pseudonym.
Ja, undrar vem som dör i sin.
Ja, precis.
Det kom nu precis. Jag har just beställt den nyaste där i Karma och Jonas-serien. Så att om någon vecka finns den.
En till? Den börjar vara några stycken.
Ja.
Just det. Vad kul.
Ja, jag har sparat det bästa till sist. Och det är också en ung bok som står på samiska hyllan. Och heter Fjärilshjärta av Moa Backe Ostot. Och nu kan ju inte ni se, men ni ser så fint tennmönster som är insprängt som glittrar. Och så är det en rosa bakgrund med en vit fjäril. Det var faktiskt så att jag tänkte att jag skulle läsa en feelgood på ung. Därför det är många som frågar efter det. De vill ha lite feelgood.
Yeah.
Och då tog jag den här för jag tyckte det såg ut som en feelgood. Och många unga väljer också sina böcker på framsidan. Det är det som avgör.
Inte bara unga.
Nej, precis.
Nej, men kanske ännu
men jag
mer.
Tror ännu mer. Jo. Och det visar sig vara en helt, alltså den är så bra den här, att jag vet nästan inte hur jag ska förklara hur bra den är. Men det handlar om Vilda som är på väg in i tonåren och hon har jättemycket existentiella tankar och funderingar. Och en av de bärande frågorna för henne är ju, är hon nog samisk?
Okej.
Och den presenteras ganska tidigt och är huvudfåran genom hela boken. Och när hennes Adja dör, det är hennes morfar, så vänds hela hennes liv upp och ner och ut och in. Och det blir jättetråkigt för hon. Därför att hon har tänkt att han var den som skulle lära henne samiska. För hon har inte fått det hemifrån från sin mamma. Och hon vill hemskt gärna också ha en kolt. Hon har ingen kolt. Så att hon vill få en, antingen som hennes mormor har haft eller att någon ska sy en åt hon då. Och så samtidigt här så åker hennes bästa vän till Cypern och man förstår att hon ska nog vara där ganska många veckor. Och Vilda drar sig helt undan i den här sorgen. Alla andra kompisar som man egentligen inte vet, är de kompisar eller inte? Vilda är jätteosäker på det. Och till på råga på allt nu då så får hon ju sin första mens. Och de här kompisarna börjar ifrågasätta henne rakt ut. Alltså, är du verkligen samisk? Du kan ju inte samiska. Du har ju ingen kolt.
Alltså är hennes kompisar samiska?
Nej. Och du har ju inga renar. Du kan ju inte vara samisk. De håller på sådär med hon. Och du har ju inte gått samisk skola. Varför har du inte gjort det? Och då börjar ju Vilda skämmas över att hennes mamma har skämts över att vara samisk. Och hon skäms över sig själv och allt som händer med hennes kropp. Hon börjar ju få hår under armarna och sådana där grejer. Ja, alltså allting är väldigt komplext. Men man blir ju helt tagen av hur bra den här Moa har lyckats beskriva hur det känns att vara tonåring.
Mm.
Förlora närstående och liksom skämmas över att få mens. Skämmas och inte veta hur man ska bete sig när man känner att man kanske blir lite kär. De här tafatta försöken till att få kontakt med den här killen. Och när det går dåligt och hur pinsamt det blir.
Mm.
Ja, man känner jättemycket med hon. Texten är jätteskarp, jätteflytande. Och sett fingret precis också på det här det som rör minoritetspolitiken. Har du renar? Det är ju liksom den frågan man får.
Mm.
Har du samiskt påbrå? Ja, har du renar?
Mm.
Det är ju så. Mm. Eller har du kolt? Underförstått är ju då att svarar du nej på det, då är du inte samisk. Då är du som en låtsassame eller en wannabe-same.
Ja. Mm.
Och så har hon vävt in lulesamiska ord. Och det blir jätteeffektfullt och tillför som en till dimension på det där. Men inte för mycket, för att även om man inte kan samiska så tillför det någonting fint. Men jag tror att om du då kan samiska, då blir det ju ännu mer.
Ja,
mm.
Ja, den är jättebra. Hon har ju skrivit en bok före det här också som hette Himlabrand.
Okej. Mm.
Och den tror jag står på regnbågshyllan. Och då är det en same som det är typ självklart att han ska ta över renskötseln. Men så börjar han bli intresserad av en kille.
Okay.
Och så vet han inte riktigt. Och den är säkert lika bra. Alltså det,
ja.
Och du var nyfiken, man blir
ja, verkligen.
Ja, den
mycket djupt imponerad.
Hon kom att gå långt.
Ja.
Moa Backe och Stott.
Ganska ung, eller vet du?
25.
Ja.
Oj.
Just det.
Mm. Ja. Men den där Himlabrand, det känner jag igen. Jag tror att den var omtalad också när han kom.
Ja, jag undrar om inte hon fick något pris för den kanske.
Kanske var så.
Ja.
Ja, men oj, så bra.
Jättebra. Och alltså, den står på ung, men du kan vara vuxen.
Mm.
Och det vill jag nog säga också, att det var en sak som jag verkligen fick ta till mig när jag var till Lund. Att det spelar ingen, alltså ung avdelningen, där kan man vara som vuxen.
Absolut.
Och som ung kan du också vara på vuxenavdelningen. Ja. Alltså det flyter som ihop och det är jättesvårt.
Ja, men visst.
Att sätta, så man ska inte känna att nej, jag kan inte gå på ung, det är ju fjantigt.
Nej, verkligen inte.
Så är det inte.
Det kan ju vara svårt att veta. Alltså, det kan ju vara på båda,
ja,
känns det som.
Och som tonårsförälder, att läsa den här och om man då tar det här med mensen och kroppshår, ja men alltså, det var så bra.
Jag tänker på den här, men nu kommer jag inte på vad han heter, den här boken. Där är ju också om det här med samiska identitet och han kom ju för många år sedan som var jättebra. Men då kom hon ju som fram till
SMS
slut
från Soppero?
Ja, precis. Ja. Att om du tycker att du är en same, då är du ju det. För där var det ju också, är du en riktig same? Fick hon ju frågan. Och,
ja.
Men samtidigt, och så hade hon det här med att hennes föräldrar nästan inte ville låtsas om mig. Alltså vad som,
ja, men exakt. Och det är ju självklart när man tänker på det. För som hennes Atja då, han ville ju bespara Vildas mamma allt elände som han hade gått. Så han lärde inte henne samiska. Och då fick hon ju som inte.
Nej.
Då lärde hon sig ju att det där är nog kanske något dåligt.
Ja.
Mm. Och så förde hon över det till Vilda. Och Vilda, den generationen, de skäms ju för att de inte har språket. För de är ju hellre stolta att de är samer.
Mm.
Precis.
Så det blir som en krock där också.
Mm.
I familjen.
Ja. Ja, många viktiga frågor i den där boken.
Ja, och ni ser, han är ju inte tjock.
Nej, jag tror hon har lyckats få med det.
Ja.
Och som sagt, väldigt fint omslag. Och,
Kanske det som kan vara lite grann med de som hamnar på ung, att de är lite mer komprimerade på något sätt. Eller?
Ja, en del. Eller,
en del, kanske olika.
Ja, det är ju det.
Det är ju olika.
Jag vet egentligen inte vad som.
Jag tyckte det var roligt det du sa, att författarna själv vet inte heller vad de skriver.
Nej.
Alltså, jag menar, det är ju som flytande skala mellan ung och vuxen.
Är det att de typ, om de handlar mer om unga, att hamna på ung då? Eller sa hon om...
Nej, de, alltså det behöver ju inte heller bli så.
Nej.
Men säkert är det ju ett av kriterierna, att någon huvudperson eller så.
Ja.
Men...
Nej, det behöver ju inte vara så heller, för det kan ju vara en roman också.
Ja.
Faktiskt. Ja.
Men då är det ju det, de pratar om det, att det är så synd, därför att ekonomiskt är det ju bättre att det är en vuxen.
Aha.
För dem. Mm.
För förlagen, ja. Så de vill gärna ha en vuxen bok. Sälja mer.
Mm.
Mm.
Just det. Ja. Mm. Ja, men du, har vi tagit alla våra tips?
Mm. Vi har nog det.
För idag.
Nu är det slut för idag.
Precis.
Ja, nu får du sjunga en sång. Nu kom vår gäst här som ska kolla på våran 3D-skrivare, säger jag.
Får vi börja avsluta.
Så får vi avsluta.
Lämpligt. Men nästa gång är väl sista inför sommaren, tror jag.
Det borde det bli i slutet av maj.
Mm. Ja. Så då får vi ge lite sommarbokläsningstips.
Exakt. Det blir ju lagom.
Det blir bra.
För hängmattan.
Ja.
Åh,
vad man längtar.
Ja, men tack. Tack för oss.
Tack så mycket.
Mm.
Hej då.
Hej då.